Ja, vi vet ju från Jesaja, där det beskrivs redan i förskott hur evangelium ska gå ut. Och det är ju naturligtvis om Jesus som det talas här från Jesaja 61 och vers 1. Det står Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande och låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg och lovprisnarens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterad av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner och upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda platserna, städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Det är underbart att Guds evangelium träffar ju, glädjens budskap träffar de ödmjuka. Så mycket i Herrens tid går ju åt, märker vi i våra liv, att ödmjuka oss. Vi möter saker som vi inte skulle vilja möta. Men även i det kan vi se Guds hand, Guds kärleks hand som får oss ner lite grann ifrån vår självsäkra väg. Och han vill då sen förbinda våra hjärtan. Alltså, ett förkrossat hjärta är vad Gud behöver. Och det lägger han ner mycket till. Men han vill förbinda det. Han vill ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Och hur kan det se ut då praktiskt konkret? Kan vi gå över till Lukas 7 och 36. Och här kan vi ju alla läsa av oss någonting utifrån var man befinner sig, så att säga. Jesus drog ju ofta ut svängarna till grova drag, men det här är faktiskt en konkret händelse från Lukas 7:36. Så ska jag ha lämnat mitt utkast lite grann här, och får vi se om jag kan komma tillbaks till det. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. En alabasterflaska på den tiden var nog väldigt, väldigt dyrt, som en liten livförsäkring. Det var inget som man, det var mycket pengar alltså, som man hade om det var kristider kanske, med sån här dyr olja. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna igen vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han hela skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig ingen vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Det överraskade ju många att Jesus talade och mötte människor på det här sättet. Det var ju ofta det var utslagna människor och ganska illa ansedda människor som han umgicks med. Och som nästan drog sig till honom och han drogs till. Och vi förstår ju också att Jesu karaktär är ju sånt. Han läser ju hjärtat mer än kanske orden och gesterna, va. Och det här är ju en väldigt avslöjande berättelse i vad Gud egentligen söker. Han söker ett gensvar på den kärlek och nåd han bevisar oss. Och också det att vår kärleks mått, om man får säga det så, står ju i proportion till den synd vi ser i vårt liv. Och det där behöver vi ljus. Ljuset behöver träffa oss. Jag ser min synd, brukar vi säga. När jag ser min synd, då föds det en tacksamhet i Jesus för allt jag fått förlåtet. Och omvänt ser jag inte min synd utan kanske andra synder bara, så blir inte kärleken så djup. Det blir inte någon gripande tacksamhet då till Jesus på det sättet. Och det verkar som evangelium verkligen är satt för att träffa den förkrossade. Så Guds ord borde bryta först för att sen kunna bygga upp. Så hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåter älskar litet. Det är ju inte så att Jesus här säger: nu ska du gå och göra mycket synder så jag ska få förlåta dig mycket. Utan han möter ett hjärta som vänder sig till honom. Ett hjärta som ropar efter honom möter han. Och man behöver inte göra mycket synd när man är nära Jesus för att se att man är... Är man inte en djup syndare så kan man åtminstone vara en grov hycklare. Det har ni väl känt många gånger, att man gör saker för skens skull. Känner ni igen det, eller är det bara jag som gör sånt? Ja, det är bra. Okej, och då, det är ju sånt man behöver förlåtelse för också. Man spelar kanske teater andligt sett ibland, försöker framstå som bättre än den man är och så vidare. Ni känner igen det kanske. Man går in i vissa roller. Också avskyvärda stygelser inför Gud som vi behöver förlåtelse för. Men Jesus är där. Och när du och jag bekänner våra synder så renar han i sitt blod. Och då föds den tacksamhet att han bryr sig om en sån som mig. Som ibland, ja, prioriterar dåligt. Och andra gånger kanske man är en hycklare, som sagt. Och tackar Gud för att man inte är som de där borta. Fast man är som de där borta. Som de två som gick upp för att be. Sanningen är att efter syndafallet är vi människor ganska lika. Köttet är inget trevligt hos någon av oss. Och det är därför receptet alltid ligger i vandra i anden. Alltså att dö från sig själv och öppna sig för Jesus. Så han får leva sitt liv i och genom oss. Det är det som är själva räddningen. Alltså han har de resurserna som du och jag saknar. Och det gör att det infyller sig en vila också i våra liv då. För att Gud ber inte dig och mig: Mikael, skärp till dig nu och gör lite bättre ifrån dig. Nu har jag sett det att du har varit så dålig under lång tid. Så säger Gud inte. För han vet att du har inget att skärpa dig med. Utan han säger: öppna det för mig. Kom in i min famn. Så ska jag fylla på med min kärlek, med min nåd. Och jag ska leva ut mitt liv genom dig. Så öppna mig för mig, säger Jesus. Kom till mig. Den som hungrar och törstar, kom till mig. Och det är goda nyheter för dig och mig. Han säger inte skärp. Han säger kom till mig. Vila i mig. Förbli i mig så bär ni rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Men hur förblir man i någon då?
Ja, för det första är det skönt att han säger inte kom in i mig, för där är du redan. Genom på nyttförelsens under så är du redan i Kristus. Det går inte att komma in i ett rum som du redan är i. Utan du behöver bara förbli där du redan är. Vad skönt, va? För Gud har placerat dig i Kristus, säger Bibeln. Honom har ni att tacka, Gud, alltså, att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för dig gjort till vishet, till rättfärdighet och helgelse och återlösning. Det är skönt. Det är skönt. Att det är Gud som har gjort det. Därför ska han också all lovprisning. Vi är i Kristus, så vi ska bara förbli i honom. Men vad är förbli i honom då? Om vi nu ska bena ut ett lite. Ja, det kan vara att vila i Herren, att sitta med honom. Det kan vara lovprisning. Det kan vara att låta ordet jobba i oss. För den största kanske uppenbarelse jag har fått, den är väldigt, väldigt enkel som jag sa i början. Det är att Jesus och ordet är ett. När man öppnar sig för ordet så öppnar man sig för Jesus. När man stänger sig för ordet eller delar av ordet som man inte vill ha att göra med, så stänger man sig mot Jesus. Nu är det ju så att Jesus jobbar ju genom anden och ordet. Så det är inte så att man kan ta bibelversar hur som helst. Utan man öppnar sig för även där och ber Jesus tala till en. Så att det blir liv i ett. Det står ju om Jesus att ordet blev kött. Och han bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ett annat bibelord säger så här: jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på hans huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. Guds ord. Så när vi öppnar oss för Guds ord och låter ordet genomlysa våra inre, alltså vi ber Herren fylla oss med ljus, tala till oss, och han talar ju där han talar. Det är ju inget vi kan, vi liksom har ju våra bokmärken och går igenom och sen hoppar det ut. Ni vet ju själv när Herren talar, det blir levande, va? Det träffar mig, man blir berörd och det griper en. Och då jobbar ju Jesus med dig och mig. Och där har vi alla en personlig. Och så har vi då när man predikar som så här. Då är det ju mer lite, där tar man till sig lite av vad som går ut, va? Då jobbar ju Herren med vår livsstil och våra prioriteringar och allt. Och då tar han gestalt genom att ordet går in i oss. Jag säger det en tid eftersom att ordet är, tycker jag, många gånger lite förpassat åt sidan. Vilket är mycket farligt. För när man då inte ser det, att man förpassar även vår Herre Jesus som är ordet åt sidan. Och allting utanför Jesus Kristus är ju livlöst och dött egentligen. För han är ju själva livet. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och då sätter Jesus oss fria från mörkret och plågande makter. För mörker och tankar vill ju hela tiden få fäste i oss. Det kan antingen vara sånt som trycker ner oss. Eller så kan det vara sånt som distraherar och tar vårt hjärta från sånt som egentligen är viktigare. Va? Men Jesus säger åtta, Johannes 8:31 så här. Jesus sa till de judar som hade satt sin tro till honom, alltså de trodde på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarar honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så han talade till dem som trodde på honom redan, att ni kan få uppleva mer frihet. Ni ska få bli fria från sånt som vill binda er, sånt som vill ta er tid och sånt som trynger ner er. Och ja, hela registret som kan plåga oss människor. Så sa han lite längre fram: den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Och där får vi en påminnelse hur centralt Guds ord är. Vi kan inte liksom köra det lite deluxe vid sidan om, utan det är vår hjälp. Utan ordet så går jag, och kanske ni också, fort, det mörknar fort, va? Man går in på en väg som man tror kanske är rätt, men inte alltid är det. Men Jesus är trofast, han hjälper oss och leder oss tillbaka till sig. Och genom ordet ger han inte bara korrigering, utan uppmuntran och tröst. Visst är det underbart att få uppmuntran och tröst av Guds ord. Till exempel att jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Sånt ger mig tröst när jag, som nu innan vi har bekänt våra synder. De kommer inte upp mer. Det gör en väldigt glad och väldigt trygg och tacksam. Att han har, så långt som öster är från väster, han kastar våra överträdelser ifrån oss. Jag behöver inte leva i gårdagens misslyckanden. Jag får leva i dagens möjligheter som Jesus har. Han har möjligheter för dig och mig. Visst är det bra? För det står att han har tänkt ut tankar och planer för dig och mig. Som är mer än sanden på havet. Eller havets grus. Eller vad står det? Sandens grus. Jag kommer inte ihåg vad det står riktigt. Men han har många goda tankar för oss. Och gårdagen är egentligen inte så mycket att tänka på. För den har ju redan varit. Det går inte att göra om den. Den är ju borta. Det är ju nu och imorgon jag har och framtiden. Gårdagen kan ha varit tråkig eller bra, men den är ändå borta. Men idag frälsar Herren. Idag är Jesus och välsignar. Han säger också så här. Jag söker inte min egen ära i Johannes 8:50. Men det finns en som söker den och som dömer. Amen säger jag. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Vad menas med det då? Jo, den som har ett inflöde av levande ord, ord som Jesus talar direkt eller genom att han levande gör i ordet, får liv i sig. Det flödar in och man skiljs inte från Gud, utan man har ett livsflöde hela tiden. För att skiljas från Gud är ju död i andlig bemärkelse. Biblisk beteckning på död är att vara skild från Gud. Det är död. Men har vi ett inflöde av liv och gemenskap med Jesus, så skiljs vi inte från Gud. Det är hela tiden fräscht inflöde. Och det här bibelordet, säger jag i en tid eller ifrågasatt, det är väldigt, väldigt tryggt. Jesus sa i Matteus 24:35, himmel och jord ska förgå. Det tycker vi verkar rätt säkert, men det är inte det. Det ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så det här ordet är mycket mer starkare än det vi trampar på här på jorden. Det är inte mycket jämfört med det här. Det här sträcker sig långt in i evigheten, vad Gud ska göra. Det vet ju ni, men det var som jag sa, en självklarhet är klart för en själv, men kanske inte för andra. Så man får upprepa det ibland. Det här varar och består. Har ni tänkt på så mycket underbart Gud har i framtiden för oss? Ni bläddrar i slutet på Bibeln. Nya himlar och en ny jord. I Jesaja står att vi ska jubla över det han skapar. Och sen en del tänker att det finns ingenting att göra där. Jag skulle säga att vi är nog minst lika aktiva där som här. Det här är en liten kort skola som vi fostras av Kristi karaktär. Tar form i bästa fall i oss och förbereder oss för de eviga uppdragen som finns där. Men vad finns det att göra där? Jag inte vet jag, men det är världar. Himlar står i plural och ja, ni vet, mycket att göra. Någon sa Jesus skulle bli satt över 10 städer och så vidare. Då har man att göra 10 städer. Om man nu får det förtroendet förstås. Så vi har ju, det är så bra nu som jag börjar bli lite äldre. Man har ju det bästa framför sig. Det är inget att vara bekymrad för. Det bästa ligger ju framför. Ibland träffar jag människor som har lite svårt att ta till vissa delar av bibelordet. De tycker att det känns hårt och dömande. Och visst, det kan jag förstå. För Gud är ju kärlek, långmodig, nådefull. Och det tar ju sitt uttryck i tålamod mot oss och mildhet och förlåtande hjärtelag. Och det är vi väldigt glada och tacksamma för att han är. Det finns ingen som älskar som han och förlåter som Gud. Det finns ingen som Jesus, som liksom när han hörde människor ropa förbarmar över, så sträckte han ut sina armar och mötte och hjälpte och stannade till och hade tid med människor. Och han har tid med dig, han har tid med mig. Så är Jesus. Men han är inte bara det. Gud är också helig, rättfärdig och nitälskande och fler saker än så. vilket tar sitt uttryck i Guds vrede och Guds domar, som man många gånger vill ta bort ur Bibeln. Men det ska man inte göra, för att alla Guds karaktärsdrag ryms i hans personlighet i harmoni. För oss ser det ut som motsatser från jordisk horisont. Men i han, hos Gud är det fullständig harmoni. Och det är väldigt skönt. Gud kommer aldrig i konflikt med sig själv. Vi kan ju komma lite inre konflikt och så här. Men det gör inte Gud. Det är harmoni och frid i hans väsen. Och det gäller samma där, som sagt, att vi ska inte ta bort de verserna, utan vi ska läsa dem också med samma tilltro till dem som till de lite mer lätta lästa verserna, och låta Gud jobba på alla områden. För om vi inte gör det, så gör vi som så att vi, när vi tar bort egenskaper från Gud, så gör vi om Gud lite grann, och man får en avgud direkt. Man får inte Bibelns Gud, så att säga. Man får en avgud, en Gud som passar mig själv och min situation. Känner ni igen det, att det förekommer i många sammanhang att man gör sig en Gud som passar en själv? Och det blir som en guldkalv som Israels barn gjorde, ungefär. Så som den här guden tog mig ut ur Egypten, den här guden gjorde det och det. Men det vill jag slå fast, att det finns bara en enda Jesus Kristus, och det är han som uppenbaras genom ordet. Sån är Jesus. Det är den Jesus som kan frälsa dig och mig. Det är den Jesus som är trofast, kärleksfull och som bär dig, men som även talar om allvarliga saker och så, och vad som ska hända i framtiden. När Jesus gick på jorden, läser vi Markus 4:35. Då fick man ta honom som han var. Det är väldigt bra ställe det där. Jag läser bara helt kort. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: tig och var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem: varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom? De tog Jesus som han var. Hörde ni, jag tycker om det uttrycket. Som han var. Man kan bara ta Jesus som han är med sig i båten. Och du får ta med honom i din livsresas båt, om man säger så. I ditt liv. Som han är. Och precis när det slår in vågor för oss, det stormar i våra liv, sjukdom drabbar och saker går emot oss, då har du Jesus som ligger och sover i båten, och han kan när som helst resa sig upp och säga: tig och var still, och då lättar allt för dig. Ett ord från Jesus och allting förändras. Hela din och min situation ändras med ett ord från Jesus. Ett enda ord. Så det gäller rätt Jesus med sig i båten. Då kan han göra saker även i våra liv så här. Ett enda ord förändrar allt. Och det förändrar våra sinnen också, så att vi får en ny syn på vad det är vi går igenom. Att öppna sig för Guds ord är också en förutsättning, tänker jag, för det vi ber om. Vi ber om väckelse, andeutgjutelse och sådana, att människor ska bli gripna och andra saker. För när vi öppnar oss för ordet och Jesus, så blir Gud verklig för oss. Har ni tänkt på det? Han blir verklig. Va? Det som förut var sånt man längtade efter och kanske kunde få uppleva framöver, det blir helt plötsligt en verklighet här och nu, när man öppnar sig för Jesus och ordet. Dessvärre har jag sett i mitt liv att när jag ibland stänger mig för ordet, jag vill kanske hålla på med egna saker och stänger till lite grann, då blir Gud overklig för mig. Känner ni igen det? Ja. Så att därför säger Guds ord så här: vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag vill låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Och när vi läser Bibeln så får vi den tillförsikten också att det finns inget bättre än att vara i Guds vilja. Det är det tryggaste platsen på hela jorden eftersom Gud själv bär det där. Och Gud, han vill alltid det som är gott för dig och mig. Mycket bättre än vad du och jag har tänkt själva. Vi tänker snabba, korta, enkla vägar. Men Gud tänker forma något för evigheten. Han tänker att han ska få ta gestalt i dig. Han tänker att han ska välsigna. Och hur ska han få oss att kunna bli beroende av sig själv om inte genom att vi tvingas ner på våra knän ibland. Men han tänker längre. Han tänker på hur underbart ni ska ha det i himlen tillsammans när han har fostrat din karaktär. Och vi är redo för svårare uppdrag än vi kanske klarar idag. Så att vi är i trygga händer. Det står också om Jesus i 1 Johannes 1:1. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Och det är Jesus han talar om här. Ja, livet uppenbarades. Så Jesus när han uppenbarat, själva livet uppenbarades. Har ni tänkt på det? Själva livet var det. Det eviga liv, alltså Guds liv och Guds ljus. Det vi behöver för att bli födda på nytt och ha liv inför Gud. Själva livet uppenbarades. Och vi har sett det och vittnar om det. Och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vi riktar ju vår bön till Fadern och till Jesus Kristus som är i himlen. Dessutom har Gud varit så hjälpsam och god. Så han har gett oss den heliga ande som riktar vår bön. Och hjälper oss i bönen att ha kontakt med Gud, Fadern och Jesus Kristus. Efesierbrevet säger, ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Heliga ande som en lampa som riktas på Jesus hela tiden. Jag vet under tidiga pingståren så var de ju väldigt glada naturligtvis över alla gåvor som hade satts igång. Så man började fokusera en period väldigt mycket på den heliga ande. Och då hände det konstigt att de backade den heliga ande. Sen började de prisa Jesus och försoningsblodet och korset. Och då trivdes Guds ande och kom tillbaks. Han drar inte uppmärksamheten till sig själv. Han lyser som en blåslampa på Jesus. Han för bruden mot brudgummen liksom. Så att det är ett gott tecken när Jesus får vara i centrum för en församling och för våra liv. Just det. Och det stod här att det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Och det talar ju egentligen om att vi kan aldrig leda människor på vägar som vi inte själva gått på. För det vi själva har sett och hört i gemenskapen med Gud och hans ord, det kan vi på något sätt berätta med trovärdighet och hjälpa människor med. Så vi som, både som ledare och som medlemmar, har ju vägar att gå på tillsammans med Gud för att kunna hjälpa andra och leda dem. Det går inte, även om jag har försökt tidvis, kanske tidigare i mitt liv, att man försökte ta in det genom studerande vägen, men det går inte. Man måste gå vägen själv. Det står att vi äldste ska vaka över jorden med ett hängivet hjärta och så vidare. Och det skapar någonting, att man vakar över människor i bön. Man vakar och ber för dem. Det skapar någonting i ens hjärta. Och det står till medlemmar, lyd era ledare och rättar efter dem. Ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Så det finns ett allvar att vara ledare, men inget man liksom glättigt tar på sig. Utan det finns ju ett allvar där. Men man gör det så gärna för att jag tycker jag många gånger har slösat bort så mycket tid av mitt liv. Så jag tänker ibland, Jesus, om jag kan göra något för det så är jag så tacksam och så glad. Och får jag vara med till det så, ja, så är det nog. Jag brukar ibland säga till Herren att resten av mitt liv, det vill jag ändå kunna, att du ska kunna göra något genom mig. För jag vet att jag kan inget göra själv. Men han kan. Och han kan använda åsnor, står det i Bibeln. Så då är jag kvalificerad också för att få vara med, tycker jag. Så att säga. När han vill slipa fram vår karaktär så säger Jesus så här i Johannes 17:17. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och helga är avskilja för. Så när vi längtar efter att få tjäna Jesus så är det just Guds ord som Gud använder för att jobba med oss, för att helga, avskilja oss för honom. Och det är något som gläder Gud, för han tycker om att få jobba med människor. Han vill ha hela våra hjärtan att jobba i. För får han lite i hjärtat i mitt liv till exempel, då kan han göra lite grann. Men ger honom hela hjärtat, då kan han göra mycket. Jag bekände, vi gör det i vår församling, att vi brukar bekänna ibland lite synder för varandra och sånt där. För vi vill inte liksom, man vill inte bedra sig själv och försöka framstå som så duktig och så här. Ja, köttet vill ju det, men inte, vi vill inte det egentligen. Ni känner igen det, va? Så att jag försökte beskriva hur det såg ut i mitt liv ibland, som jag inte tycker om. Ibland så kommer jag på mig själv att jag har så mycket i huvudet på vad jag ska göra. Så att jag sätter nästan upp en upptagen skylt mot Gud. Det är som att en osynlig då förstås står upptaget där. Så att Gud kommer inte åt mig riktigt. Och sen då när man kommer in i bön så är Herren så nådefull, så han visar. Du har inte varit så speciellt tillgänglig då, Mikael. Nej, det har du ju rätt i. Och så vidare. Och då sa det vi bara för egen del att Gud bryter de här. Att jag vill vara tillgänglig på hans villkor. Jag säger inte att jag är där än, men jag vill det. En längtan har jag ändå. Och det finns ingen annan i Jesus som kan åstadkomma det här. Så att jag är i goda händer liksom ni. Han möter ditt och mitt hjärtas längtan. Och längtar vi efter det här så kommer han göra ett underbart verk med dig och med mig. Det finns en väldig hemlighet i att vilja lyda Gud. Det låter ju inte roligt, lyda Gud. Men om man har förstått att Gud är genomgod och alltid vill det som vårt eviga bästa, så är att lyda honom en väldigt, väldigt förmån. För det finns ju inget bättre. Allt annat kan ju bara bli sämre, om man tänker logiskt. Om det bästa är att lyda honom så måste ju allt annat vara sämre. Är ni med? Ja. Och det står om Jesus så här i Hebreerbrevet 5:8. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. En annan vers säger just om att lyda. Det är 1 Petrus 1:22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är födda på nytt, inte av en oförgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och avslutningsvis här då. Jesus, han längtar efter att sätta mitt och säkert ditt och alla våras hjärtan i brand. Ja, men är det inte i brand? Jo, men jag längtar efter mer. Jag tycker ibland att det inte är så i brand som jag skulle önska. Jag vet inte hur ni känner. Men hur ska man göra då? I Lukas 24:32 står det så här. Det var ju på Emmaus vandrarna, vet ni. Då Jesus bara dyker upp. Och det gör han ju i ditt och mitt liv också. Han dyker bara upp ibland. Mitt i vardagen så där. Så dyker han upp. Och bara just den versen 24:32 står det så här. När de hade mött Jesus på vägen. Han kanske knackar någon gång när du är hemma eller så står du vid busstation eller vad du gör. Eller så sitter du framför skrifterna. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Alltså hur får man brinnande hjärtan? När han talar med dig på vägen och öppnar skrifterna för dig. Då händer det något i våra hjärtan och det är Gud som gör det. Det är Gud som gör det. Så vi vilar i honom och tar emot. Det är beroende av honom. Vi har öppna händer. Som jag sa i början, hungrig han mättat med sitt goda, men rika han skickat tomhänta bort. Saliga de som är fattiga i anden, den tillhör himmelriket. Som hungrar efter, törst efter rättfärdighet ska bli mättade. I samma kapitel 24:45 står det: sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni själva vittnen till detta. Men se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Omvändelse och syndernas förlåtelse skulle predikas. Det är inte så mycket sånt som predikas egentligen. Tänker ni på det? Hur ofta hör ni om omvändelse och syndernas förlåtelse? Jag tycker det är lite skralt om man får vara lite kritisk. Men det sa Jesus skulle predikas i alla fall. Och så skulle det predikas med kraft från himmelen. Och så öppnade han våra sinnen så vi förstod skrifterna. Jag tycker det är så skönt att det är han som gör det. För jag kan inte ta mig något andedop eller uppfyllelse. Och jag kan inte öppna skrifterna för egen maskin. Och jag kan inte predika omvändelse och syndernas förlåtelse på ett bra trovärdigt sätt heller. Så allt det här är vi helt beroende av han som har sagt: utan mig kan ni ingenting göra. Utan vi får öppna oss för Jesus. Vi får söka honom. Vi får vidga våra hjärtan och tala med honom och uttrycka vår längtan. Och han, vår desperata rop på hjälp möter hans utsträckta armar och hans kärlek till dig och hans vilja att göra gott. Och ingenting gläder honom mer, tror jag, när vi ger honom tillgång och får göra saker i våra liv. När vi i vår svaghet säger: Herre, jag kan inte, hjälp mig. Då har han bara börjat. Då kommer han dig till mötes. Han som har eviga armar, som dog för dig med spikar och genom händerna. Och han kommer att svara och hjälpa dig när du ropar till honom. För han hör, och han har inte lämnat himmelens härligt förgäves, utan han har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och vi som kämpar då kanske med lite hälsoproblem, då vill jag läsa om den här bibelversen som jag fick av Herren. Som står så här: många följde honom och han botade dem alla. Så att när vi börjar följa honom och kanske gör det mer, så kommer det leda till en hälsoförbättring, tänker jag. Kanske rent av ett helande på stört. Många följde honom och han botade dem alla. Och det var som jag sa förra gången, jag får vara med i de där alla och många där. Alla och många får jag vara med. Det är mycket löften med att höra Guds ord som man får. Jag läser några bara så vi får ta till oss. Hör min son, ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. På ett annat ställe: min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var en som finner dem, och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Så mycket av välmående och välsignelser och sånt, det får man nästan som på köpet när man följer Jesus. Alltså man söker inte kanske välsignelserna i sig eller välmåendet. Man får det på köpet när man öppnar sig för han som är frid, han som ger liv. Det är mycket man får på köpet. Så längtar du efter, som för jag, mitt fall, och hälsa, och kanske någon önskar välmående och välsignelser av olika slag, så är det precis rätt att överlämna sig helt och öppna sig för Jesus. Överlämna hela sitt liv. Söka gemenskap i bön tillsammans med andra och söka Guds rike. Och Guds ord säger då att det andra ska tillfalla. Mycket av välsignelser och välmående kommer på köpet. För det är så att när vår ande flödar så mår själen lite bättre. Och inte så sällan kroppen också, kan jag säga, som har stora behov. Jag har ju lite på det sättet möjlighet att kunna prata egen sak här. Jag behöver Men det är så skönt, som jag sa till Bruno en gång, jag behöver inte bygga min teologi på min kropp, utan jag bygger det på Guds ord. Det är där jag hämtar sanningen, man. Och Jesus har sagt så här till oss: mina får, de lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka den ur min hand. Det är trygga orden. Det är det tryggaste stället vi kan vara i. Sen må det se väldigt eländigt ut i världen, men vi är trygga i Jesu händer. Så jag ska väl avsluta så här, så ska vi gå in i lite bön och sådär och prata med Herren. För det viktiga är ju egentligen inte predikan i sig, utan det är mötet med Jesus. Har jag lyckats något sån här, så har jag ju fått någon att vilja öppna sig mer för Jesus. Det är det bästa jag kan göra, men det är ju han med eviga armar som gör något som varar och består.